Det är tisdagen den 22 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi titta på ännu en aspekt av det fruktansvärda krig som fortsätter att rasa i Ukraina med allt fler civila dödsoffer som följd. Nämligen hur det påverkar svensk försvarsplanering, vad vi behöver tänka på när vi snabbt ska bygga ut vårt eget försvar och hur våra planer kan komma att påverkas av det som händer eller inte händer i Ukraina. Vad behöver vi göra för att få bästa möjliga valuta för pengarna i våra försvarsinvesteringar? Och vilka lärdomar kan vi dra av kriget i Ukraina? Med mig för att reda ut allt det här på ungefär en halvtimme har jag ingen mindre än Oskar Jonsson, vida bekant Rysslandskännare, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan. Hej Oskar!
Hej Jesper!
Trevligt att ha dig här. Om man ska börja med en kort bakgrund. Hur ser den militära situationen ut i Ukraina just nu? I krigets början så pratade ju många initierade bedömare om en snar rysk seger som närmast ofrånkomlig. Men så har det ju verkligen inte blivit. Hur skulle du beskriva läget just nu för den som kanske inte är superinsatt?
Men det som har hänt nu på sedan Ryssland bestämde sig för att invadera Ukraina är dels att den ryska sidan, först av allt det viktigaste, de tog det här enormt signifikanta beslutet. Och under loppet av det här kriget så har man egentligen använt ett par olika strategier. De första dagarna verkade några form av räder där man förväntade sig och förhoppade sig att Ukraina skulle egentligen falla ihop som något form av korthus. Och därefter kom mer av en operativ paus, en omgruppering och mer metodiskt uppträdande. Generellt kan man säga att det står ganska stilla just nu. Ryssland har gjort sina initiala de har tagit ganska mycket ukrainskt territorium, framförallt söderut, en del österut och kört sig fast ganska exakt vid Kiev. Det som är väldigt viktigt att ha i åtanke nu är att Ryssland tar mer mark för varje dag som går och för varje kvadratmeter som Ryssland tar så kan det vara någonting som Ukraina tappar för alltid. Jag skulle egentligen vilja ha tre poänger. Det mest akuta, det ena är då att dels har vi en rysk kniptångsmanöver på gång i östra Ukraina, vilket skulle innebära då att man omringar en väsentlig del av de ukrainska väpnade styrkorna. Innan kriget var ungefär 50% av de ryska ukrainska väpnade styrkorna i östra Ukraina på frontlinjen där. I söder, vilket Ukraina då har lämnat, eller egentligen hade som minst styrkor för att strategi handlar om att göra val, och man valde att befästa Kiev och östra Ukraina, så har de ryska trupperna gjort de största framstegen. Och sen så det tredje så ser vi att Ryssland har jättesvårt att ta städer, vilket har lett till en enorm bombning av som framförallt drabbat civila, där i synnerligen Mariupol har blivit jämnad marken. Och då, för att kommentera på det du sa, varför har alla fått det här så fel? Och det är ju sånt som jag tänkte själv utvärdera också. Jag sa innan kriget att ukrainska väpnade styrkorna som organiserat fenomen tar nog slut på veckor snarare än månader. Och där får jag och många med mig omvärdera lite. Jag tror att det viktigaste med krig är att krig är inte en materielsport utan krig är en viljekamp och det handlar om beslutsamhet. Och då ser man å ena sidan, på ryska sidan så är det väldigt dålig moral. Du har liksom soldater som inte har någon aning om att de skulle in i ett krig. Juniora officerare fick orden kvällen innan. De trodde de var på en övning, hade slut på saker. Å andra sidan ser vi den ukrainska försvarsmakten men också civila och alla andra styrkor som har en enorm moral. Vilket också dels kommer ifrån att man då första dagen i kriget lyckades hålla Ryssland stången. Och så såg man väldigt mycket stöd från väst så att man har fått en moralboost där. Och jag tror att Nej, tittar man på pappret så borde de ryska väpnade styrkorna ha besegrat Ukraina ganska snabbt. Men som en god kollega alltid påpekar så slåss inte Excel-ark utan det är människor. Och det är beslutsamhet och det är alltså Clausewitz enighet med kriget som dels det rationella övervägandet som man kan kalkylera på men sen också slump och sen så känslor och beslutsamhet, hat och allt det. Så att jag tror att det har kopplat, och sista saken på det är också ett enormt västligt stöd, inte med trupp, men militärmateriel. Sen finns det rapporter om USA då som delar realtidsunderrättelser med den ukrainska militära ledningen, vilket gör att de till exempel kan närma sig ryska kolonner med luftvärn när man vet att de har sina sensorer avstängda och sen slå mot dem med relativt enkla drönare. Och det sista som också har framkommit i media att CIA har under år tränat ukrainska paramilitära förband och specialförband för att genomföra den typen av operationer som vi ser mot ryska försörjningskedjor. Så att, och det är sådana saker svåra att veta på förhand.
Men du tror att den mänskliga faktorn är väldigt viktig, alltså att ukrainarna har en väldigt stark motivation att försvara sig, men de ryssar som faktiskt är på marken har en väsentligt svagare motivation att utkämpa det här.
Absolut, jag tror att, och det har vi sett, vi har ju sett ryska förband som lämnar liksom fullt fungerande materiel och kapitulerar. Och jag tror att gemene ryss hatar inte Ukraina, tvärtom så ser man det som ett brödrafolk, man har kusiner, släktingar, åkt på resor till Ukraina. Och att liksom då egentligen börja döda ett brödrafolk tror jag är långt mycket svårare än då från den ukrainska sidan där man känner att sitt eget land har blivit invaderat och sin egen liksom, frihet står på spel i det här. Det är sina egna liksom, familjer som blir bombade och så. Så att, absolut så kommer det vara en skillnad i beslutsamhet där.
Och i nästa steg då, vad betyder det här för svensk försvarsplanering? För det kommer ju ibland upp sådana här kartor där man ser, det har gjorts undersökningar av hur villiga folk är att gå ut och försvara sitt land i krig. Och där brukar det vara en ganska liten andel av den svenska befolkningen som säger sig ha en sån vilja. Men det kanske är svårt att tala om i ett land som så att säga har befunnit sig väldigt långt från krig. Det kan väl vara så att det skulle vara annorlunda i skarpt läge, men vet vi någonting om det? Hur det ser ut med motivationen i Sverige?
Nej, men det är som du säger, och det som Ukraina visar är att det är ju faktiskt beslutsamheten och försvarsviljan som är det viktigaste, som är avgörande. Har man inte det kan det vara världens bästa materiel ju upp. Men nej, jag har ju sett andra undersökningar som visar tvärtom att Sverige har faktiskt högre uttalad försvarsvilja än Ukraina och andra ställen när man frågar folket hur du vill det att försvara ditt land med vapen. Där slår vi internationellt ganska högt. Sen så finns det ju den här, det finns ju en sån här samtidskritik som man ser framförallt på liksom vad heter det, åsiktsproducerande sidor i nyheterna. Är lite så här, ja, men ska den här TikTok-generationen kunna klara av det här? Men samtidigt ser vi att Försvarsmakten hade öppen dag och så dök det upp 100 000 pers på Gärdet för att visa sig. Men det hela kokar ner i, det här är ju någonting abstrakt. Det går ju att försöka uppskatta försvarsvilja innan kriget och det kommer ju alltid vara felaktigt. För att någonstans är det ju väldigt mycket enklare att säga jag kommer försvara mitt land eller jag kommer inte försvara mitt land. Men när man väl kommer dit så kommer ens kalkyl se helt annorlunda. Och det går åt båda hållen. Det är många som säger nej, jag skulle sätta mig på plan till Spanien. Men sen så säger jag, men om det kommer en robot liksom, och dödar en släktingar, ja då kommer också Clausewitz känsloaspekt in i kriget, hat till exempel vara drivande. Så att just försvarsviljan går inte att uppskatta på förhand riktigt, utan det kommer när kriget kommer.
Och finns det någonting man kan göra, alltså någon åtgärd, kommunikativ åtgärd eller så man kan sätta in för att stärka försvarsviljan i ett land, även innan det blir skarpt läge så att säga?
Jo, men det finns det. Det finns massor och det är ju framförallt totalförsvarsmyndigheternas ansvar att kommunicera dels för egna anställda och dels för berörda att nej men vi gör det här av en anledning, det här är viktigt. Och jag tycker det finns en reklamfilm från Norge som jag rekommenderar alla som heter Ta icke grundlagen för given, där man liksom juxtaposerar bilder från här är downtown Oslo under nazi-ockupationen, här är det idag. Och att man förklarar att ja, men friheten är inte given utan det kan komma en punkt då man måste försvara den. Så att man också ser, ja, men återigen för exempel från Ukraina, att där vet ukrainarna att i östra Ukraina har det skett tortyr, försvinnanden, förtryck. Och då vet de att ja, men om ryssarna tar det här territoriet, ja då är det det som är att vänta. Och det kan ju också stärka försvarsviljan. För det finns ju också ett narrativ som säger, ja men borde inte Ukraina bara ge upp? Det är så mycket liksom, civilt lidande. Ja men då vet man att ja, det kommer bli enormt civilt lidande och förtryck om man ger upp också.
Jag tänkte också ta upp norska försvarsmakten faktiskt. För de har ju en film där de pratar om liksom, varför satsar vi så mycket på försvaret? Vad är det vi vill ska hända? Varför tar vi liksom våra bästa och smartaste unga människor och släpar ut dem i skogen? Och så avslutar man ju med att säga att det vi vill ska hända, det är ju ingenting. Vi vill ju att vårt samhälle ska förbli fritt och demokratiskt på det sätt som det är. Det kanske också är en viktig grej att kommunicera, för att det låter ju på vissa kritiker att det skulle handla om någon slags krigshet, så att man går igång på att tycka att kriget är någonting positivt i sig, men det är det väl egentligen väldigt få som gör.
Ja, precis. Nej, jag tror tvärtom, precis som att du säger, det försvaret syftar till, det är att se till att man inte går igenom det som folket i Ukraina går igenom nu, med liksom inte bara det direkta lidandet, inte bara det direkta ekonomiska liksom lidandet och inte bara att städer blir raserade till marken. Men kriget lever också kvar i folks sinnen i decennier. Det ser man ju fortfarande i Balkan. Så att nej, och sen så skulle jag säga att det är inga enorma ekonomiska siffror som det läggs. Alltså allt det där måste faktiskt sättas i perspektiv med resten av statsbudgeten. Det är också väldigt enkelt att säga, nej, men titta på försvarsbudgeten. Det första som ska skäras ner är ju alltid försvarsbudgeten. Medans, nu säger jag inte att man ska skära i den, men liksom Region Stockholms budget, hälsobudgeten har ju varit dubbelt så hög som försvarsbudgeten. Vi gav nästan bort mer i bistånd än försvarsbudgeten. Så att det finns en föreställning om att försvarsbudgeten är den största, mest omotiverade anslagsposten. Medan titta på resten av statsbudgeten så ser man poster som är enormt mycket större. Som det går att göra effektivare och hyvla av.
Mm. Jag lyfte det i något sammanhang, vet jag, att det här tillskottet nu för att komma upp i 2% av BNP, det är väl lite drygt en halv arbetsförmedling, så det är också ett sätt att sätta det i perspektiv kanske. Men det då om försvarsvilja och försvarets roll så att säga, men finns det något rent praktiskt vi kan lära oss av kriget i Ukraina så här långt för hur vi ska planera våra försvarsinvesteringar?
Ja, men det gör det. Och först ska jag börja med en teoretisk, sen kommer jag till det praktiska. Men det teoretiska är ju också att den ryska ledningen har ju visat att man är enormt beredd att använda militärt våld, även om kostnaden är enorm. Så många av de saker vi har hoppats på ska verka återhållande, till exempel sanktioner eller internationell isolation. Men de har ju Ryssland gått igenom nu, så saker som vi skulle kunna hota med minskar ju egentligen, eller saker som vi har hängt våran hoppasdoktrin på. Det är väldigt tidiga dagar i kriget och vi vill också varna lyssnarna om att det finns ju en urvalsproblematik med det vi ser och det vi inte ser. Vi ser allt som Ryssland är dåligt och vi ser allt som Ukraina är bra, men vi ser inte det Ukraina är dåligt och vi ser inte det Ryssland är bra. Så vi kan inte heller dra för stora slutsatser av hur kriget har gått hittills, och där får man också påtala att så som Ryssland har krigat mycket hittills, det är ju inte ens så som den ryska generalstaben har tänkt att de ska kriga, och det är inte så man har övat att de ska kriga, utan det har varit ganska lösryckta delar av olika anledningar. Vi kan komma till det. Men jag tror att det, de slutsatserna vi kan dra för svensk del, det är dels att det är väldigt viktigt med luftvärn. Ett integrerat luftvärn kommer man ganska långt med. Det är väldigt viktigt att se till att kritiska funktioner överlever en förbekämpningsfas. Det är de här, nu har väl Ryssland skjutit ungefär 1100 kryssningsrobotar vi har sett. Det gör att det är det flesta antal kryssningsrobotar som har skjutits. Jag tror det var 800 i Irak. Men ändå har man inte lyckats slå ut Ukrainas luftförsvar. Och jag tror att det finns det, och sen finns det framförallt en viktig lärdom. Och det handlar ju om uthållighet. Om vi ser, liksom, krig slutar inte på 3 dagar, utan det måste finnas dels en hög beredskap, sen behöver också finnas en förmåga att verka i månader. Därtill så liksom har ju också en uppenbar poäng, men det är väldigt viktigt med vänner. Hade Ukraina inte haft det militära underrättelsestödet de hade haft från väst, så hade vi tittat på en helt annan konflikt. Men så här, luftöverläget, där är ju billiga UAV:er, folk man kallar drönare, har man ju lyckats agera mot ryska förband genom att veta när de har täckning, när de har täckning från luftvärn, när de inte har täckning mot luftvärn, och sen kunna slå ut dem ganska, ganska framgångsrikt.
Om man ska titta på en praktisk detalj, Ukraina och Ryssland har ju landgräns mellan varandra, och mellan Sverige och Ryssland så har vi istället ett hav. Påverkar det våra planer på något sätt? Liksom, ska vi satsa på att se till att det till varje pris blir så att ingen fiende tar sig i land, eller måste vi utgå från att en fiende kan komma i land? Vad innebär det för hur vi planerar vårt försvar?
Ja, men det är en jättebra fråga. Jag är en av de kanske få som tycker att vi har, framförallt i det senaste försvarsbeslutet, fokuserat för mycket på vad händer om vi har en stor militär konflikt på svenskt territorium, snarare än frågan hur stoppar vi en sån konflikt att kunna etablera sig på svenskt territorium från första början, eller vad man kallade nu är arméns tur. Den ryska militära logistiken är framförallt järnvägsnätsberoende, och några av de bästa bedömningarna innan kriget sa järnvägsnätet plus 30 mil. Och det är ungefär så långt Ryssland har kommit in i Ukraina just nu. Och de liksom förmågor som vi ofta sett som mest sannolika att använda mot Sverige i ett sånt scenario, ja, det är luftlandsättningstrupper, bland annat de som har gått åt som hårdast, och det är marininfanteriet, och där har man fortfarande inte gjort någon landstigning och dessa, utan de verkar hovra och tveka på det. Så att jag tror verkligen att liksom fjärrstridskrafter, luftvärn, men också olika typer av mindre detachment med liksom, pansarvärnsrobotar, att slå, som Ukraina gjort väldigt effektivt, slår mot den typen av första vågsförband som ska komma och etablera någon logistisk bas för fler resurser, tror jag absolut skulle kunna vara effektiva. Och sen så har vi ju ett extremt kompetent flygvapen i Sverige, och vi har också strategiska djupet att se till att vårt eget flygvapen överlever och kan verka mot sjömål, mot markmål, mot mål i Ryssland, då tror jag att vi ganska bra kan liksom döda en rysk militär, eller hindra en rysk militär invasion mot Sverige rent liksom logistikvägen, att skära av. Alltså, sätter de förband på svenskt territorium, ja, då har de ett underhållsdilemma som får Ukraina att verka som enkelt i jämförelse.
Ja, men du sa här i början av ditt resonemang att du är en av få som fokuserar lite mer på fjärrstidskrafter, och andra pratar mer om vad vi behöver göra om vi får en väldigt stor fiende närvaro på svensk mark. De andra som gör en annorlunda bedömning, kan du säga något vad de baserar den på? Varför landar ni olika liksom?
Jag tror den baseras på ett par olika saker. Först av den så är ju ändå vår uttalade säkerhetspolitik att vara militärt alliansfri. Även om det finns tydliga skrivningar om att vi har solidarisk säkerhetspolitik och vi hoppas att andra kommer att hjälpa oss, så måste man ju någonstans ur planeringshänsyn förbereda sig också för att vara militärt alliansfri. Och då är frågan, ja, men hur bekämpar vi kriget själva? Helt själva, ja, men då blir det någonting liknande det Ukraina genomför nu. Alltså någon form av vad Försvarsmakten rakt ut skriver, undvika att förlora. Att egentligen hålla stången så mycket som går och hoppas att det kostar så mycket politiskt att angriparen upphör. Och det andra, och det håller jag med om helt, det handlar ju om att armén har varit i dåligt skick, att man tittar mer på bristerna i liksom befintlig organisation och vill förstärka dem snarare än så här, varför åtgärder det här. Och sen det tredje är ju faktiskt rent liksom regional och regionalpolitiskt och politiskt, och det handlar ju om att det smäller alltid högre att öppna ett nytt regiment i Sollefteå och bygga upp en bygd och anställa en massa folk snarare än att liksom förstärka basskyddet för våra liksom, stridsflygsflottiljer. Så att för den politiska nivån, och här är ju grundproblemet som du var inne på, att för den politiska nivån så måste man också sälja någonting konkret, utan produkten du får av försvarspolitiken, det vill säga militär säkerhet, den är extremt abstrakt och den känner du ju aldrig att du inte har förrän det tillfället du verkligen känner att du inte har det. Medans funkar inte sjukvårdspolitiken, då kommer ju alla känna av det, eller liksom sin bror och kusin och svåger, och då kommer man prata om det, så kommer det bli ett politiskt tryck. Medans försvarspolitiken har du inte den direkta feedbacken, och därför tror jag att den är mer känslig för att utsättas för andra intressen än de strikt militära intressena. Så jag tror att det ligger lite i de olika delarna så.
Vi ska komma in lite på det där med att satsa på rätt saker så att säga. Inte bara satsa hej vilt. Men många säger ju att en orsak till att ryssarna har haft så svårt att ta sig fram i Ukraina är liksom brister i grundläggande logistik, oförberedd och misslyckad logistik. Man får punktering på sina transportkonvojer och sådär. Är det någonting vi kan lära oss där i svensk försvarsplanering?
Verkligen, och där är ju det gamla uttrycket att liksom, amatörerna pratar strategi och proffsen pratar logistik har ju aldrig varit mer passande än det vi ser nu. Och jag tror att de ryska logistiska problemen är en faktor av många saker. Jag tror att det ena är framförallt återigen inte förberedelserna, utan att man trodde man skulle på övning, man åt upp sina rations, man tog inte med sig några pengar, och det tog säkert längre tid än man trodde. Om vi spolar tillbaka till den New York Times-artikeln 5 december, så pratar man om slutet av januari. Det finns uppgifter på att Xi bad Putin att vänta till efter OS. Och så det kan vara ganska utmattade trupper som liksom har levt i fältomständigheter ganska länge, som man ens började med det här med. Och sen så punkteringarna som du nämnde. Ja, många av de här fordonen ska ha underhåll varje månad, men om du parkerar dem där under våren och så står de i 10-11 månader utan något som helst underhåll, ja, då kan däcken falla samman. Krig är alltid svårare i praktiken än i teorin. Om vi återigen får gå till Clausewitz, så liksom allt är enkelt i krig, men även det enklaste är svårt. Så att jag tror att nej, det har varit dåligt utfört, men jag tror inte vi heller ska förvänta oss att det alltid kommer vara så. Och sen det sistnämnda, det var ju Försvarsmaktens svar då till politiken när de listade vad de behöver akut, så var ju liksom logistik, underhåll, reparation en av de delarna. Det är inte så sexigt att satsa pengar på att vi ska förbättra våra reparationskedjor. Men man kan också säga så här, att funkar de inte så är det ju väldigt, väldigt dåligt. Så att det där tror jag man ska lyssna på Försvarsmakten också.
Bortom eventuella goda lärdomar, finns det en risk att vi läser in för mycket i det som händer i Ukraina nu? Alltså om man tar som exempel, om den ryska armén verkligen kollapsar, skulle det kunna leda till en motreaktion i diskussionen om att satsa på försvaret där där de krafter som aldrig har varit särskilt positiva till utbyggt försvar säger att ja men titta, det var ju bara en papperstiger. Vi behöver ju inte lägga massa pengar på att försvara oss mot det här. Och hur bemöter man i så fall sådana argument?
Det är en fantastisk fråga. Och, alltså jag är ju tillräckligt gammal så att jag har varit med och liksom slagits mot bilden av det senaste kriget hela min karriär. Och det så här, börja med Georgien-invasionen 2008. Ryska väpnade styrkorna är väldigt dåligt ifrån sig. Och hela Rysslands debatten efter det handlar om hur dåliga de ryska väpnade styrkorna är. Då missar man ju också att ryska väpnade styrkorna uppnådde sitt politiska mål, som är ju faktiskt det viktiga här. Man tog och besatte delar av Georgien och såg handgripen till att de aldrig skulle kunna bli NATO-medlem. Efter Ukraina 2014 så var allt fokus på så kallad hybridkrigföring och hur och andra liksom mörka konster som Ryssland skulle vara liksom trolla med fingrarna och sen så tog de över världen. Och det finns mycket i det, de gör det bra och så vidare, men det fick ju så mycket fokus att vi tittade mindre på rysk konventionella militära operationer. Och nu så ser vi en storskalig militär invasion som vi inte sett i Europa sedan andra världskriget. Och det finns redan exakt de rösterna som du tar upp, ju att så här, ja, men det är bara en papperstiger, de är mycket sämre än vad vi tror. Och där vill jag ju säga att, återigen, det är jättemycket vi inte ser. Det finns en anledning att västliga militäranalytiker, inklusive mig själv, har sagt att titta vilken förmåga de har. De har genomfört sådana övningar, de har beväpnat sig på det sättet som har liksom rättfärdigat att de har en stor militär förmåga. Sen så är det brist i applikationen som vi ser nu, och det kan vi prata om varför. Så att det kommer finnas en enorm risk att vi förbereder oss, modellerar allt utifrån det vi har sett nu. Till exempel att vi liksom, grupperar oss bara i liksom jägarstridsförband med pansarvärnsrobotar och buret luftvärn. Det kanske inte är så dåligt, men jag bara ser det framför mig att vi kommer att få fokusera som analytiker debatten på alla saker, alla felaktiga lärdomar som vi kanske kommer dra. Vi kommer dra bra lärdomar, men det kommer också etableras en bild som kommer vara för stark kring det här.
Om man då ska försöka blicka in i framtiden på ett sätt som förstås är vanskligt att göra, men ändå för tankeexperimentets skull. Om Ryssland nu möter ett nederlag i Ukraina, alltså antingen helt eller delvis, antingen att man faktiskt drivs ut därifrån eller att man som når väldigt liten framgång, man är kvar där och harvar och folk dör i massor och Putin och gänget kring honom är väldigt missnöjda med det som händer. Kan det i sig innebära nya säkerhetspolitiska risker för oss? Alltså alla pratar om kärnvapen som den stora läskiga saken. Men även om vi räknar bort det, för kommer kärnvapen in, då är det väl så mycket som förändras på ett sätt som gör att det blir nästan meningslöst att spekulera om. Men även om vi inte får kärnvapen, kan vi få ett Ryssland med en mer aggressiv och revanschistisk krigsmakt? Och vad innebär det då för oss här i Sverige?
Då drar vi ut de långa historiska linjerna. Så ska vi absolut vara oroliga över vart det här är på väg. Oavsett hur det slutar. Och det har att göra med, nu har ju väst gått långt utöver vad man har ens för sig själv trott att man var villig att göra för några veckor sedan, ekonomiska sanktioner. Alltså nu handlar det om att egentligen slå ut Rysslands förmåga att återbygga sin försvarsmakt. Och sekundära sanktioner och bojkotter drabbar också den ryska befolkningen. Så att först av allt så har ju Ryssland liksom enormt sänkt tröskeln för våldsanvändande. Man är i en öppen konflikt med väst och man upplever att väst försöker destabilisera hela Ryssland ekonomiskt. Och hur det här än slutar så finns ju risken för en enorm dolkstötslegend, alltså liksom Hitler red ju till vågen på liksom en dolkstötslegend kring första världskriget. Och säg att det blir någon kollaps i Ryssland, säg att folk får det riktigt illa, säg att det blir en revolution. Ja, man skulle kunna skylla det på liksom Vladimir Putins dåliga beslut. Men samtidigt så kommer ju hela regimen bygga upp narrativet att det är väst som verkligen är ute efter oss. Så att jag tror dels i det direkta så har ju trösklarna sjunkit mot liksom konflikt, attacker, militära, icke-militära mot västvärlden. Men sen absolut också på lång sikt att de här sanktionerna kan få sån effekt så att det verkligen påverkar Ryssland. Och alla i den nuvarande ryska ledningen kommer ju säga att det här är väst. Det är väst som är ute efter oss. Så att jag skulle säga att på det liksom Ryssland mer aggressiv och revanschistisk, det måste vi ta som planeringsförutsättning. Inte bara som ett värsta scenario, utan det måste vara ett planeringsantagande för hur vi agerar framöver.
Och sist men inte minst då, vi har ju pratat lite om det även i de andra frågorna. Det här att när man ska bygga upp ett försvar så är det väl lätt hänt att politiker vill satsa mer på sånt som är sexigt och syns lokalt och ger arbetstillfällen och så vidare än på sådant mindre spännande som kanske verkligen behövs för att försvaret ska fungera så bra som möjligt. Och tror du, alltså när vi nu ska höja våra försvarsutgifter rätt fort på rätt kort tid, finns det en risk att det blir fort och fel? Och finns det något man kan göra något särskilt för att undvika felinvesteringar när man bygger upp försvaret?
Ja, men verkligen. Och där vill jag bara understryka att det är inte jag som sitter och tycker det här, utan Riksrevisionen har ju slagit ner på det här gång på gång på gång med detaljstyrning av Försvarsmakten. Jag tror att en sån jätteviktig sak för att se till att pengarna hamnar rätt, det är ju de här 30 miljarderna man har gett liksom lite friare i tid. Och det är en sån sak som jag bland annat argumenterat mycket för, att styrningen av Försvarsmakten har ju varit extremt sträng, bland annat med liksom gränserna på anslagssparande och att man inte får överföra pengar via anslag. Och bara för att vara väldigt konkret vad det betyder, så är ett pandemiår och du inte kan öva, då får du inte ta den miljarden som blir över och skicka in den till kritiska materielprojekt som saknar pengar, utan då går de tillbaka till statskassan. Så att, och det bad också Försvarsmakten uttryckligen om lite mer flexibilitet i det här. Och jag tror att den här, någon form av investeringsfond som man säger, ja, men det här måste användas på 10 år. Det gör ju att man kommer undan det här dilemmat att oj, nu har vi 3 miljarder i år. Nu måste vi bränna allt just nu, för att annars får vi skicka tillbaka dem och så blir vi av med dem. Men det sagt så tycker jag också att vi måste ha en mycket högre tolerans för mindre optimalt användande av försvarsbudgeten. Bara ta ett exempel. Tyskland kommer gå från 1,1% av BNP i år till 2% 2024. Så att alla liksom ökningar som vi gör kommer ju i grad blekna i jämförelse. Så där tycker jag att man ska säga till Försvarsmakten, man ska ge dem mer pengar, och Försvarsmakten ska säga det här är vad vi kan arbeta upp med liksom vanlig effektivitet, det här är vad vi kan göra så, men det är vår plikt att göra det här snabbt för att omvärldsläget kräver det, vi ska göra det bästa vi kan och sen ha någon form av fondtänkande kring det där. För att driva hem det ännu mer. Alltså även när FNV gör en snabb upphandling så tar det 10-12 månader. Och i vanliga fall tar det flera år. Och problemet är att man har inte flera år. Utan när kriget börjar, då har du det du faktiskt har just här och nu. Så att jag är faktiskt för ett form av gasande. Och jag tror att den här liksom, försvarsfondstänket är sättet att göra någonting åt det. För att det är så mycket som behövs göras. Och sista saken jag ska säga om det är att de bästa bedömningen jag har sett är att visst har Ryssland tappat mycket militärmateriel, men att det motsvarar snarare ungefär ett års produktion av rysk försvarsmateriel snarare än att föreställa att de ska vara liksom ligga efter i ett halvt decennium. Sen kan det finnas påverkan av halvledare och sådana saker. Men nej, pengarna ska användas rätt, men jag tycker också från politiskt håll att man ska liksom sätta ambition riktigt högt och säga nu måste vi gasa. Jag tror att mindre detaljstyrning tror jag är vägen dit.
Ja, vi får se hur det går med den saken och hoppas på det bästa. Men nu har våran halvtimme passerat här så att jag får säga tack så mycket till dig, Oskar Jonsson, Rysslandskännare, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan. Tack!
Tack Jesper.
Och tack också till alla som har lyssnat. Synpunkter, bu och hurrarop sänder ni enklast till e-postadressen ledarsidan@svd.se. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och jag hoppas på att få låna era öron och vidga era vyer i något annat ämne alldeles snart igen. Ta hand om er där ute, ge allt stöd ni kan till de som bäst behöver det, så hoppas vi att vi hörs i en framtid där kriget har tagit slut och där vi har försvar nog att skydda oss om det blåser upp igen. Tack för den här gången och hej då!